Du lyssnar på del 2 av Livet och cancern.
Då ser man på den röntgen att jag har något i mitt hjärta. Och det här var strax efter veckan efter midsommar 2021. Mm. Och då är jag fortfarande väldigt sänkt av cellgifterna, men också då omedvetet och opåverkad av det här som jag går runt och har i mitt hjärta. Mm. Och då vill man titta vad det är.
Mm.
Och då gör man massa olika undersökningar och man kan inte säga vad det är. Men man landar i att man tror att det är antingen spridd cancer då, det här som man inte vill ska hända. Som har spritt sig till hjärtat, eller en ny tumör.
Mm.
Det skulle kunna vara en blodpropp, sa de, men det tror vi inte. Det ser inte så ut. Och då när jag fick veta det där, då började jag också bli väldigt påverkad i min andning. Så jag hade en väldigt hög vilopuls. Och lades in då på hjärtintensiven här i Jönköping.
Mm.
Där min mamma också varit chef i jättemånga år. Så jag kände ju väldigt många som jobbade där. Själv lite jobbat skönt där.
Kanske,
ja, eller? Lite skönt, absolut. Själv jobbat där så i köket liksom som disköksa när jag gick gymnasiet.
Mm. Men nu är det på andra sidan.
Ja, liksom. Men nu är jag på andra sidan. Mm. Ja. Men så där låg jag och hade jättehög puls. Och till slut så kände de att så här, nej, nu kan du inte vara här längre. För då började man också fundera på den här infarten jag hade haft till mina cellgifter.
Mm.
Som gick in i hjärtat, i det rummet. Hjärtat har ju 4 rum.
Mm.
Och den slangen hade gått in i det rummet där jag hade den här förändringen. Mm. Som var ganska stor. Och då började de tänka så att tänk om det är en blodpropp. För det är ganska vanligt att man får blodproppar av de här slangarna.
Just
det. För man helt enkelt är där och retar kärlen liksom. Så då kördes jag med ambulans upp till Linköping. Och där beslutas att jag ska göra, de ska göra en hjärtoperation för att ta bort det här. Vad det nu är.
Mm.
För de tyckte att det är det säkraste sättet. De sa att vi kan testa och behandla med blodproppslösande. Mm. Men du är 35 år, hade jag hunnit fylla då. Och du har en liten son. Det är ingen som vill ha på sitt samvete om den släpper. Nej. För då fastnar den i lungartären. Mm. Och det skulle medföra ett akut syrestopp. Så,
och de öppnade med det innan också? Ja.
Så där
var det skönt eller kände du att det hade varit mer gött och inte?
Jag tror att där var jag så distanserad lite till det. Att jag förstod nog inte riktigt vilken, att det hade varit en tickande bomb ganska länge. Så men jag var trött. Jag liksom hade 150 i vilopuls när jag låg ner i sängen.
150?
150 i vilopuls.
Åh, herregud.
Och så då ville de ju inte att jag skulle gå och så, utan då åkte jag rullstol eller i den där sängen då. Så,
Gud. Men de upptäckte att det var en...
Efter operationen då som man gjorde upp i Linköping, där man liksom sågar upp här bröstbenet och går in i hjärtat och tar bort det där. Så sa min thoraxkirurg som heter Henrik att så här, när jag vaknade upp sen då, och någon dag senare tror jag han kom in för ganska jobbiga första dygn, men då när jag träffade honom första gången, då sa han så här, Matilda, vet du, jag tror att det var en blodpropp. Jag kan inte säga säkert, men jag tror det. Det kändes så, det såg ut så. Och första bedömningen av, de hade något som heter en patolog där som är sådana som bedömer tumörer och som hade tittat på den direkt och sa, det var också första bedömningen, men vi måste liksom göra de här vanliga kontrollerna. Så 5 dagar efter det då så fick jag veta att det var en blodpropp, och då var ju det en jävla seger
att det inte var cancer,
att det inte var spridd cancer eller ny tumörsjukdom eller så, för det var ju, ja, det var ödesmättat liksom innan jag skulle sövas där. Och
man... Tänk att man kan bli lättad av att man har en blodpropp i hjärtat.
Eller hur? Då som är liksom en... typ så här stor.
Ja.
Då
har man gått igenom lite grann.
Ja. Ja, nej, så det var ju fantastiskt att det bara var det.
Ja.
Mm. Och sen dess så har man liksom inte sett tecken på spridning. Så nu i höstas så hade jag liksom 2-årskontroll då. Jag har gått på kontroll var 3:e månad. Och då skiljer sig också jättemycket mellan olika cancrar. Och om man har en grad 1 eller grad 3. Så jag har gått var 3:e månad.
Mm.
Och nu kommer det bli var 6:e månad.
Ja.
Så ja, det här är liksom första nu där vi är nu ungefär, mm. första gången som jag inte går på kontroll var tredje månad. Så nu ska jag liksom vänta tre månader till. Och det känns så lyxigt att ha lite mer tid emellan. Ja. Alltså det är dubbelt det där. Man vill ju vara under ständig lupp.
Mm.
Men man vill också få lite andrum.
Ja.
Och det är första gången nu.
Också bevis på att det går ju bra.
Ja, för, liksom. Ja.
Att och, de inte ser någonting.
Ja, men precis. Precis. Vi håller peppar i alla fall.
Peppar. Där har vi trä. Och där.
Ja.
Ja. Men hur, under de här åren, hur har liksom din har din livsinställning ändrats på något vis? Perspektivet på liv och död, på relationer, på...
Mm. Ja, det har jag absolut.
Ja.
Liv och död. Jag läste Björn Attico Lindblads bok när jag mådde väldigt kast efter hjärtoperationen där. Det var kanske lite magstarkt att läsa den då, men det var också så här på något sätt skönt. För många vill ju inte riktigt prata om det.
Nej.
Liksom, många anhöriga, och jag förstår det. Liksom, det är jobbigt som anhörig att behöva lyssna på en dotter eller en partner eller ett syskon som har dödsångest. Mm. Men det är ju det man har.
Mm.
Och man har stor existentiell ångest.
Ja.
Och det är ju liksom ett kapitel för sig som jag tror att man kan inte förstå det om man inte har varit där.
Nej.
Och jag kanske hade önskat att någon hade vågat prata om det.
Mm.
Typ ställt frågan så här, är du rädd liksom för att du ska dö? För man själv sa det kanske till någon då närstående, så jag är rädd, bara, nej men så ska vi inte tänka nu, utan nu ska vi tänka att det här kommer gå bra. Ja, fast just nu så måste jag få tänka det här. Men som sagt, stor respekt för att vara närstående, men ibland så kanske man också behöver möta i det där jättesvåra.
Kändes det som att folk liksom snackade runt det istället, eller inte alls?
Ja, men det skulle jag nog säga. Till exempel så var det väl inte så många gånger som jag märkte att liksom min familj var ledsen inför mig.
Nej.
De kände nog att de behövde hålla ihop det.
Mm.
Och jag kan väl från mitt perspektiv ibland känna att det var skönt om någon blev ledsen, för då fick jag känna mig stark lite. Ja, jag kommer ihåg en gång när min pappa bröt ihop. Det var han fyllde år och vi var firade honom. Och så fick han en ny, mamma hade köpt en sån ny bag till honom.
Mm.
Han har alltid haft sin lumparväska, gamla lumparväskan, sån grön, när han har åkt till och från stugan. Och då bröt han ihop och sa, för han gjorde lumpen i Linköping.
Mm.
Och pappa körde mig upp nästan till varje behandling och hämtade mig efter under mina 4 veckor där uppe. Och då bröt han ihop och sa så här, varför ska jag behöva sitta och köra min dotter till onkologen i Linköping? Jag förstår det inte. Varför? Vad är det för vits med det liksom? Och då fick jag trösta honom och det var ganska skönt.
Mm.
För då fick jag känna mig liksom,
ja, exakt.
I got this.
Ja.
För jag fick liksom sträcka på mig och så det kan vara så också.
Mm.
Och sen finns det ju de som absolut inte vill att folk runt omkring ska vara ledsna. Och det hade varit jobbigt om de hade varit det hela tiden.
Ja.
Men jag tror att blir det någon gång då och då som anhörig inför den som är drabbad.
Mm.
Det behöver inte bara vara dåligt.
Nej.
Så.
Men har du kunnat prata, får man några slags kontakter till någon att prata med?
Man får erbjudande om att prata med kurator.
Mm.
Och det gjorde jag någon gång i början där. Men det var nog innan vi visste att den var elakartad. Mm. Och sen gjorde jag det vid hjärtoperationen. Kände kanske inte då att det gav mig så mycket.
Nej.
Kanske att man hade behövt i de lägena, som ändå väldigt speciella, faktiskt få träffa någon med... jag tror för min del, som du kanske märker, jag har liksom inte svårt att prata.
Nej.
Jag behöver snarare verktyg liksom, för när man känner en stor rädsla för något. Mm. Typ inför min hjärtoperation, då hade vi en terapeut som vi hade gått till tidigare som jag ringde upp och frågade, eller jag frågade, kan du prata med mig om det här, för jag ska opereras om 2 dagar i hjärtat och jag är jätterädd liksom. Och då sa hon, då kunde hon som tur var ha ett Skype-samtal med mig där då. Så, och då sa hon så här, vad är du rädd för, Matilda? Ja, men jag är rädd att det värsta ska hända liksom, att jag ska dö under den här operationen. Och då sa hon så här, okej, men tänk att det är större chans eller risk att något annat än just det värsta händer.
Mm.
Och det hjälpte mig jättemycket. Mm. För då kunde jag se det som att så här, okej, om 100 är det värsta, det är att jag dör liksom, mm. under operationen. Och 0 är att så här, allting går kanon. Mm. Liksom. Jag har inte ont eller vad. Alltså, när jag vaknar eller så. Och så finns det liksom 98 steg här emellan. Mm. Där så här, jag skulle kunna få en liten komplikation men ändå överleva. Jag kan få en mellankomplikation och ändå överleva. Mm. En svår, en jättesvår, en livshotande komplikation. Mm. Och kanske ändå överleva.
Mm.
Så för mig så hjälpte de där verktygen mig väldigt mycket. Och den använder jag mig av typ i vardagen nu. Eller liksom så på jobbet om man kan vara nervös för någonting. Ja. Så, men vad är det värsta som kan hända? Ja, det är att liksom det blir ett skitdåligt möte.
Ja.
Att alla tycker att min idé var jättekass. Ja. Liksom. Ja.
Det kan hända.
Men det kan hända. Men det finns också annat som kan hända. Liksom.
Så brukar jag tänka när jag flyger flygplan.
Ja,
och visst. Det är lite sådana
ja,
luftgropar. Ja, alltså, ja. Fast hur många plan flyger inte idag?
Ja, men visst.
Exakt. Ja.
Nej, men så det har påverkat mig absolut. Ja. Om man är en liksom ny person och man ser lite på, eller ny person det är man ju inte, men man har större livserfarenhet.
Mm.
Och till en viss del så kan jag ju känna mig väldigt tacksam över det.
Mm.
Att jag får vara 37 år, jag har fått gå igenom det här, jag får förhoppningsvis leva ett långt liv med en större livserfarenhet där jag kanske kan möta hinder, utmaningar på ett annat sätt än vad jag hade gjort om jag inte hade varit med om det här.
Och hjälpa andra.
Hjälpa andra, liksom. Jag vet ju, alltså cancer är ju någonting som ökar och ökar i vårt samhälle. Så att det är ju bara en tidsfråga tills ännu fler runt omkring oss. Jag menar, nu närmar vi oss 40, jag och min man.
Ja.
Liksom mellan 40 och 50, 50, 60. Så kommer det vara jättemånga då, tyvärr.
Ja.
Eller liksom jättemånga. Men det kommer ändå vara några stycken i vår omgivning som kommer drabbas av det här. Och då är det väl fint om man...
är en av dem som har varit igenom det och förhoppningsvis då får vi säga klarat sig.
Mm.
Liksom.
Hur mycket har du pratat någonting med andra som också varit sjuka i cancer?
Inte jättemycket då på grund av att det var covid.
Just det.
Så fick jag inte möjlighet att träffa så många. Men jag var på ett så här rehabläger som man kunde söka till via något som heter Cancerrehabfonden. Okay. Så det kan också vara bra om det är någon som lyssnar.
Mm.
Kanske har någon anhörig. Då kan man få söka dit och så blir man antagen då. Man får åka på ett läger. Och då är det lite fysisk träning, gemenskap.
Mm.
Så. Och där träffade jag ju massa människor som också hade haft det.
Mm.
De allra flesta var ju ganska mycket äldre.
Mm.
Men det var jag och en kille till som var... vi var lika gamla.
Mm.
Och jättebra.
Mm.
Vi blev indelade i små grupper där man fick ha gruppterapi och det var det som jag tyckte hjälpte mest. Liksom. Och se hur någon annan har tacklat det eller hur de använde, vad de använde för verktyg liksom, när oron kommer på. Och,
är det något som är som ni alla kunde känna gemensamt i? Men till exempel sådana här att men lyssna på mig när jag berättar att jag är livrädd. Liksom, om det är något sånt i de sociala sammanhangen. Mm. För tänk om det är någon som har en anhörig.
Mm.
Alltså något som ni hade gemensamt. Som jag sa, ja, jag tycker också det här. Kan vi inte bara prata om det? Eller vad det nu kan vara.
Inte som jag minns sådär nu. För jag vill minnas att vi hade ganska olika. Han som jag kom närmast, han var ju 78.
Mm.
Och levde ensam sedan några år tillbaka. Så han hade väl bara sin son och lite polare så. Men sen så var det en också äldre man, han var väl i 55-årsåldern. Han hade en partner och de kunde prata jättebra om det här.
Mm.
Och då kunde jag väl känna så här, åh vad skönt om det hade kunnat vara fallet för mig. Mm. Alltså, men jag har ju som sagt förståelse för att det inte kunde vara det då. Jag tror liksom det alla känner, det är väl att man vill ha en uppbackning och en omsorg och många känner ju sig ensamma.
Mm.
Och det är ju för att man är ensam
mm.
att utkämpa det där kriget. Det finns ingen annan som kan göra det åt en. Det spelar inte någon roll hur mycket de än vill. Så går det liksom inte.
Nej.
Och det är just att hantera den där ensamheten liksom. Och man kände sig mindre ensam när vi fick sitta och prata i den gruppen. Nej, men sen är det väl sådär, det är också väldigt svårt att be om hjälp när man är i den situationen. Men det man kanske som anhörig kan tänka på, det är att så här, bara gör.
Ja.
Fråga inte så här, ska jag komma och klippa gräset?
Nej.
Utan bara, nu kommer jag och klipper gräset.
Mm.
Eller så här, jag har lagat mat, jag åker och ställer utanför eran dörr. Alltså, för det är...
För man blir väldigt trött av alltihopa, va?
Ja,
alltså...
jättetrött. Sen upplevde jag egentligen då att när jag var i det som mest, då var man liksom som en robot, bara tuggade på, liksom, mer eller mindre. Försökte att inte känna efter så mycket, även om jag tycker att jag så här, tillät mig att vara ledsen. Det hjälpte för mig i alla fall. Alltså kände jag att jag började få lite ångest på slag, men då släppte jag på det genom att vara ledsen, eller arg, eller liksom gråta ut. Och så kändes det faktiskt lite bättre sen. Alltså, jag hade inte klarat att gå och hålla allt inom mig. Och sen var jag också väldigt frikostig, och det ska man inte heller lägga prestige, tycker jag. Jag var väldigt frikostig med att ta lugnande. När jag kände liksom inför en natt till exempel, ensam uppe i Linköping, kommer jag överleva det här? Så var jag frikostig med att ta lugnande och insomningstablett, för att bara såhär, det hjälper inte att jag ligger och har dödsångest. Nej. Det hjälper inte min kropp.
Nej.
Att kunna ta morgondagens behandling bättre liksom. Det som hjälper min kropp är att jag får sova så mycket jag bara kan, och röra på mig det jag orkar. Jag försökte att ta mig ut varje dag och gå lite där runt sjukhuset. Det ligger en jättevacker å där också. Så typ försöka vara frikostig med det. Jag vet, min mamma var så här, men jag var så rädd att jag skulle bli beroende av de där lugnande. Men jag var liksom inte dugg orolig för det, för jag kände så här, det här är nu, just nu i livet behöver jag det här, för att jag inte ska gå sönder. Nej. Och det inte ska gå ut över min familj som inte orkade då. Ja, men det är väl en sån grej. Och sen att man som anhörig kanske bara gör lite då.
För att det är också lättare, jag kan tänka mig att det kan vara svårt ibland också att be om hjälp.
Jättesvårt.
Liksom,
Och vi behövde ju, det fick ju en helt ny innebörd, för vi behövde ju så mycket hjälp eftersom vi hade ett litet barn som jag inte orkade ta hand om.
Nej.
Det var ju en jättesorg.
Ja.
Och jag kände att jag började också distansera mig från honom lite, för att ifall jag inte kommer klara det här så måste avskedet vara så lätt det går. Liksom. Ja, nej, det har varit många jobbiga tankar med det. Det har liksom varit tankar på, ska min man liksom, han var inte min man då, men ska min sambo bli änkeman nu?
Ja,
vad då? Liksom 34 år gammal. Han har inte ens fyllt 34, 33 år gammal. Och ska min son växa upp utan mamma? Som han kommer inte ens komma ihåg mig, för han är så liten. Han kommer se mig på bild och inte känna någonting.
Nej. Typ. Och de tankarna också.
Brutal. Känsla, såklart. Det var liksom bland det jobbigaste, tyckte jag.
Hur jobbade du med det?
Jag jobbade jättemycket med att andas ut oro och andas in tillit. Det sa jag till mig själv säkert 100 gånger om dagen. Och gör fortfarande ibland. Och framförallt när det närmar sig kontroll, och när jag ligger i röntgen, liksom, gör man magnetröntgen så tar det en timme ungefär att ligga där i det där röret. Och hinner det gå några tankar i huvudet.
Och det är så klaustrofobiskt också.
En CT går ju jättefort. Liksom. Men då brukar jag tänka det. För det kan vara en olustig känsla att ligga där och veta att så här, nu ser de någonting där inne som inte jag vet. Och de kommer inte säga det till mig när jag går härifrån, utan jag ska behöva gå och vänta på det här beskedet i 2 veckor kanske. Så mycket andas in tillit och andas ut oro.
Det tar vi alla till oss, tycker
jag. Ja, det är väldigt bra knep, tycker jag. Vi har inte blivit lovade att vi ska leva till vi är 98.
Nej.
Och dö en stillsam död i sängen. Det är ingen som har lovat oss det, men vi tar det för givet.
Ja.
Liksom. Alla gör det. Jag gör det nu också. Nu tänker jag lite så här, men fan nu... Nu har jag ju klarat de här 2 åren. Det är ju de som det är störst risk för återfall. Liksom. Fan, nu, jag kanske blir 96. Liksom. Men ja.
Det är så oförutsägbart.
Ja, men det är det. Ja. Det är det. Och nej, jag kan ju verkligen, senast idag tittade jag på min son när han gick nerför i våran trappa hemma. Mm. Och han såg liksom finurlig ut. Mm. Och då liksom tittade jag på honom och bara kände att så här, åh, tänk att jag får uppleva det här. Mm. Tänk att jag får vara med om det här.
Ja. Fint.
Är det något att undra?
Ja, men jag tyckte det var intressant. Det vi pratade lite om innan. Mm. Det här med olika produkter och mat. Ja. Och så här, hur cancern, vi kan ju ta det lite snabbt.
Ja, vi kan ta det lite snabbt.
Men för att vi, eller så, det är ju så himla orättvist med cancer. Liksom. Ja. Och det kan drabba vem som helst, ja, och hur som helst.
Mm.
Men att det faktiskt finns riskfaktorer. Mm. Liksom, och saker man kan undvika, ja, för att minska chansen. Liksom.
Precis, precis.
Eller minska risken.
Ja, exakt.
Och du hade lite som,
ja,
du...
Ja, men så här... jag hade lite tankar. Det blir att man blir liksom lite... Jag har blivit lite innördad på det där. Utan att på något sätt gå bananas. Men, men jag tycker att det är intressant. Alltså, de ser ju att den livsstilsrelaterade cancern ökar väldigt mycket. Och de ser ju att det beror, alltså det är ju väldigt känt att till exempel rökning är en livsstilsrelaterad cancer då för lungorna. Men det finns ju massa annat. Jag tänker mycket på liksom vad vi äter, vad vi stoppar i oss. Och det här säger jag utan att på något sätt liksom vara expert och vara asket själv. Liksom. Men jag försöker väl tänka, och där är jag väldigt tacksam att min man är väldigt innördad liksom, och vill äta så rent som möjligt.
Mm.
Och det är ju också att vi är privilegierade att kunna göra det. Ja. Liksom. Att kunna laga vår egen mat, att kunna köpa råvaror.
Mm.
Liksom. Det är inte alla som kan det, utan Nej. Det kanske blir lite färdig mat och halvfabrikat och ultraprocessad mat. Det har man ju sett liksom inte bra.
Nej.
Att det finns liksom cancerogena ämnen i det.
Nej.
Också hudvård. Eller hudvård, schampo, tvål. Ja, allt sånt här som vi...
Liksom... Vad kan man akta sig för där då? Vet du något?
Ja, alltså jag är verkligen inte specialist på detta.
Nej.
Men jag vet ju så här, parabener är ju någonting som det har pratats mycket om.
Mm.
Och PFAS som är liksom ett samlingsnamn för flera olika kemikalier som är cancerogena. Alltså då man vet att de kan framkalla cancer eller orsaka cancer. Ja... Det att röra på sig. Tyvärr så ser man ju att en sån sak som väldigt övervikt och fetma orsakar mer fall av cancer. Och det säger jag utan att ha några som helst, alltså man får se ut precis hur man vill. Och jag tycker också att det är det ska inte vara upp till liksom varje enskild individ, utan det måste tas på högre nivå.
Ja.
Vad ska finnas i våra livsmedelsbutiker?
Som Kellogg, som du
pratade om. Ja, men bara typ, som ett exempel. Men bara exakt som ett exempel. Alltså Kellogg's Frosties, som jag såg att Japan har förbjudit nu då, för att det finns cancerogena ämnen i det.
Mm.
Men här står det på våra livsmedelshyllor, och det står också vid frukostflingsavdelningen. Så här, ja, det kan väl vara okej, och tycker jag då, liksom, det är min övertygelse att så här, det kan väl vara okej om man vill äta det då till dessert en lördag, liksom, med lite, en skål mjölk.
Ja.
Men man kanske inte ska ha det på sin yoghurt varje morgon.
Mm.
Ja, men jag kan tycka att man måste ta, det måste tas tydligare beslut uppifrån. Liksom. Mm. Vad kan vi göra för att minska risken att liksom våra invånare i det här landet kommer drabbas av cancer.
Ja.
Och det är ju barn också vi pratar om. Alltså det är ju mycket. Ja, liksom livsstil, fysisk aktivitet.
Mm.
Alltså det är ju jättebra. Och det är väl för att man då minskar risken för liksom övervikt. Jag tror inte att man har något så här att fysisk aktivitet i sig minskar risken för cancer. Men att
men det är ju en kedja, alltihopa.
Det är en kedja, liksom. Att äta mindre kött. Liksom. Sen jag tycker att det där är jäkligt svårt. Liksom. Mm. Vi har försökt det. Och jag vet ju att baljväxter ska vara bra för att förhindra tjocktarmscancer. Men ja, Vi är inte så bra på det. Nej. Liksom.
Men det är värt att läsa på om.
Ja, men liksom. jag tycker att Cancerfonden har ju väldigt bra riktlinjer. Alltså är man intresserad eller känner att så här, oh, jag kanske är riskgruppen, då har ju Cancerfonden väldigt bra riktlinjer. De har också en så här cancerlinje som man kan ringa och fråga.
Mm.
Och sen ska man inte bli rädd för allt man äter. Men det, de facto är det ju så att vi, det är ju inte riktigt samma rena mat idag som det kanske var för 60 år sedan, när du gick till din slaktare och du köpte kött där.
Gårdsbutiken.
Ja, liksom. Men precis. Utan det är liksom, vi tar in hur mycket mat som helst som inte tillverkas i Sverige.
Nej.
Där vi ändå har ganska hårda krav, liksom, sett till många andra länder. Ja, nej, men jag vet inte, som sagt, jag är ingen specialist.
Ingen specialist.
Men så det, man får väl kolla Cancerfonden.
Ja, men det har fått mig att tänka till lite nu här, för att jag känner så här, jag mår bra. Jag rör på mig, men jag kan ju också äta nästan vad som helst. För jag känner inte att...
Nej, du är ju också en otroligt smal person.
Ja, men jag är det, och jag kan nästan inte gå upp i vikt. Nej, liksom.
Min pappa är likadan.
Ja.
Liksom, han kan ha en halv deciliter sirap,
ja,
3 matskedar socker på sin gröt varje frukost. Liksom. Ja. Och det syns inte.
Nej.
Han kan få i sig hur mycket som helst, det syns inte. Och det är ju jätte... härligt för er.
Ja,
liksom.
Men också lite farligt, men för då märker man inte,
för man märker
vad
inte
som kan hända.
Exakt.
I långa loppet.
Exakt. Liksom. Nej, men jag tänker att man får väl försöka i den mån man orkar. Liksom. Och om man som förälder, liksom, jag tänker ju mycket på så här, jag behöver inte ha massa shampoo till Nikolaj. Nikolaj är 3 år.
Mm.
Jag har tvättat hans hår med shampoo kanske max 10 gånger.
Mm.
Ett märke som heter Under Your Skin, som Under är liksom producerat just ur den här synvinkeln då, att så här, vi har så mycket på våran kropp liksom, och mycket kemikalier, alltså varje typ produkt innehåller ju säkert 30 olika ämnen liksom, och de kanske inte är farliga var för sig, men tillsammans så vet man inte, det kan bli en sån här cocktail-effekt, det var en kemist som jag var på föreläsning med. Och de här Under Your Skin då, det är ett märke, jag tror faktiskt att någon är härifrån Jönköping eller så, och då har det startats, och då tar de just hänsyn till den aspekten, liksom att så här, du ska typ kunna äta det du har på din kropp. Nej, men, nej, men liksom, för det, de deras tanke är väl liksom att så här, det du har på din kropp kommer ju till slut in i din kropp också. Huden är ju liksom kroppens största organ. Så allt vi håller på att smörja in den med, jag tänker liksom alla de här unga tjejer och killarna som nu då är på TikTok, någonting som inte jag har, men liksom det är sminkvideos, och du ska ha den här kajalen, och sen ska du ha den här glowen, och sen ska du avsluta med ett setting spray.
Och så är det 70 olika länder som du kommer från.
Jag tror att den här kemisten sa att som kvinna så får du ungefär 600 olika kemikalier om dagen.
Åh, herregud!
Om dagen. Och som sagt, jag liksom, det är inte så att jag bara smörjer in mig med kokosolja. Det gjorde jag ett tag. Det funkar jättebra som body lotion. Men, men man kan tänka till lite. Så här, vad är det? Det är jättekul att gå. Jag älskar att gå på typ Normal och ÖB och titta på alla grejer där. Liksom. Men
det är bara skit. Det är bara skit.
Nej. Nej, men det finns säkert mycket bra grejer där.
Ja.
Men det är också lätt att lockas. Liksom.
Det är klart.
Och så tänker man inte riktigt vad det är.
Nej.
Att så här, ge sina barn en så schysst förutsättning som möjligt. Alltså inte hormonstörande grejer liksom, som fuckar upp för flera år framöver. Liksom.
Ja, så, väldigt värt att tänka till.
Ja.
Verkligen.
Utan att vara perfekt själv.
Ja, ja. Gör ju detta, men det är, så är vi alla. Vi ger tips och sen så lever vi ändå på ett annat sätt.
Men Mattias, jag vill också bara tacka för att jag tycker det har varit så kul att ha dig här.
Ja.
Och det känns ändå som att vi lite så här, vissa människor känner man ju att man klickar med lite ganska snabbt.
Jättefint.
Så jag är väldigt glad för det. Mm. Och jag tycker du är en väldigt härlig person.
Det är du med.
Det vill jag att du ska känna.
4 månader som swishar förbi.
Ja, verkligen. Du har gjort jättefint avtryck. Och både för mig och på arbetsplatsen.
Tack. Du är fantastisk också.
Tack.
Så kom ihåg att andas in till lit.
Andas in till lit. Andas in genom näsan. Och sen...
Oro.
Ut oro.
Där har vi det.
Skönt.
Det är jätteskönt.
Eller hur? Man behöver liksom sänka sin intensitet.
Exakt.
Emellanåt.
Bli lite lugn. Tack snälla för att du ville vara med
här. Tack så jättemycket.
Mm. så går vi tillbaka till avsnittet.
Tack så mycket Matilda André för att du ville ställa upp på det här.
Mm, tack
fina. Helt otroligt och modigt. Jag tror inte det är alla som orkar eller vågar eller vill prata om det.
Nej.
Man vill gå vidare, men det här tror jag är så nyttigt att få höra. Jag känner att jag har fått sånt perspektiv och bara få höra hennes resa, för varje persons resa är individuell. Men det är ju verkligen så. Det går ju inte att föreställa sig. Det går inte att sätta in hur det är. Eller hur det måste ha känt. Alltså, man kan ju bara... Nej. Man kan inte ens föreställa sig att vara med om något sånt här.
Nej, och liksom när man... Ja, just det. Bara känna, som man säger. Så här, hon kände den här liksom hårda kulan på magen. Och bara, men vad kan det vara? Och så att man ändå låter det gå en liten stund såklart. För man tänker ju inte att det här är nog cancer. Mm. Alltså det är inte det första man kanske
jag
tänker
på. Jag tror det är
på.
Så vanligt att man är så här, man prioriterar inte att gå liksom. Och det...
Nej. Men gör det. Som Matilda också säger. Kolla upp. Märker man någonting som är lite annorlunda. Något som känns konstigt. För så var det med en det är inte en direkt släkting till mig, men en nära familjemedlem som tyvärr gick bort förra sommaren i cancer. Och det gick väldigt, väldigt snabbt. Och hon, där har jag för mig att det började med att hon kände att det gjorde ont typ i ryggen.
Ja.
Och att det var liksom, och sådana andra historier har man också hört att så här, läkaren trodde att det kanske var diskbråck. Mm. Eller att det var något sånt.
Ja.
Och sen också det som vi snuddade lite på i intervjun där också, riskfaktorer och lite sånt. Och det är ju lite av ett lotteri, liksom, vem som får cancer och inte. Och det är inte på något sätt så att man förtjänar det. Det är inte någon, alltså det är ju bara hemskt, liksom. Men det finns ju ändå saker man kan göra för att minska risken. Och jag gick in på Cancerfonden och läste lite, och det är de har liksom som en liten faktaruta där det är tre punkter. Står det så här: i 5-10% av cancerfallen spelar ärftlighet en stor roll och uppenbar roll.
Okay.
Och det är 5-10%.
Liksom.
Och nästa punkt så står det så här: risken att drabbas av cancer ökar i regel inte om nära släktingar haft olika typer av cancer. Ja. Och det kan också vara skönt att höra. Okay. Liksom. Det kan, för det finns ju alla möjliga cancer. Och så står det så här också: hur våra levnadsvanor ser ut har stor betydelse för vår risk att insjukna i cancer. Och det är ju, för det där vet jag att du och jag pratade om. Jag tror inte att det var i podden. Det var nog när vi snackade om, när vi bara babbla, som vi brukar. Du sa något i stil med så här: men jag vet ju inte om jag får i mig tillräckligt med kolhydrater. Tillräckligt med, jag märker inte det i kroppen. Hur märker man det? Jag behöver inte. Alltså sådär som man kan känna. Att nej, men jag äter ju inte enligt kostcirkeln, för jag mår ju bra ändå, och så lever ju jag. Jag äter ju, när jag är hungrig så äter jag någonting. Mm. Och sen är jag mätt, och så mår jag bra.
Ja, och så och det ni
pratar
det ni pratar om också, så här smink och produkter och allt sånt där. Jag tror man ska inte heller bli manisk, men man kan absolut ha en fundera på så här: är det något jag kan utsluta att gå mer, betala lite mer och gå mot det naturliga? Det kan man absolut. Så att minimera på olika plan, det tror jag absolut. Och det finns ju
exakt.
Det finns ju jättemycket i maten vi äter. Nu har jag har inte stenkoll, men men och mycket som man inte har koll på, vad är bra för en liksom. Jag hörde ganska nyligen till exempel, det här har ingenting med sjukdomar och sånt att göra, men att blåbär, det tänker man, det är bara så här vatten typ. Men det har tydligen så otroligt mycket bra ämnen i sig för kroppen liksom. Som jag inte ens visste om. Så att jag tror att det kan finnas mycket att lära liksom.
Verkligen, och det är så värt, just för att det kan... Alltså det är ju sånt man hör hela tiden. Man måste tänka på vad man äter. Man måste äta näringsrikt. Men det måste man banne mig. Och sen så gick jag in på någon annan, Cancer Code Europe, någon sida, så här, vad orsakar cancer.
Mm.
Och så står det bland annat så här då. Huvudsaken till cancer i EU är rökning.
Mm.
Det vet vi ju alla liksom. Övervikt eller fetma, dålig kost, brist på fysisk aktivitet och alkoholkonsumtion bidrar till en ohälsosam livsstil.
Jaha.
Som är en annan viktig orsak till cancer.
Är det någon som känner igen sig?
Och det är också så här.
Ja. Alltså ja. Det är ju...
Hur mycket tränar man liksom? Va?
Ja.
Nu jobbar ja, jag skulle, väldigt
aktivt. Säga att vi är aktiva.
Men jag, ja. Även om jag hade haft ett annat jobb så hade jag nog varit kass på att gå och träna. Och det är skitbra folk att gå till gymmet. Det är ju en, ibland är det ju en liten hysteri tycker jag. Och lite väl mycket snack om gym hit och dit. Men det är ju träning. Ja,
man mår ju bra av det.
Och precis som man mår bra och precis som Matilda säger att så här, det handlar ju inte om kroppsideal eller utseende fixering utan det handlar ju om att vi behöver motionera. Mm. Vi behöver träna. Vi behöver vara igång för att ha en bra fysik.
Ja, men,
och det är ju människans liksom.
Och det tror jag också är smart så här.
Har vi alltid behövt
träna och äta och leva så att man ska orka i framtiden.
Ja.
Alltså göra de här valen för att orka liksom.
Mm.
Lite
exakt.
Lite längre. Men jag tycker det var jätteintressant att höra när hon berättade så här, vad hade hon önskat att hon skulle sagt? Så här, för att det är ju den drabbade som får bestämma hur man ska prata om sjukdomen, hur man ska hantera den personen. Men jag tror verkligen att det är, du förlorar aldrig på att våga fråga den här frågan så här, vad känner du? Är du rädd liksom? Och fråga hur ska vi hantera din sjukdom? Men att det kanske inte den personen vet själv alltid. Men det är ju så svårt och man vill bara prata runt det. Men att tillåta sig själv och vara ledsen. Som hon säger att så här, jag tyckte det var så fint när hon berättade om att hennes pappa bröt ihop. Och det är så starkt för det tror jag att det är nyttigt. Än fast det är jobbigt så är det nyttigt för då gör man det här tillsammans liksom. Och i många situationer. Det känner jag också ofta när folk har varit med om saker eller att jag försöker verkligen att våga fråga. Hur kände du egentligen liksom?
Men också så här, om man har någon i sin närhet som är sjuk. Att kom med mat utanför dörren. Ställ maten där. Och så får väl personen säga ifrån i så fall. Men det är bättre att göra sånt. Än att... För också, det kan ju inte vara lätt för alla att be om hjälp. Det vet vi att vi alla människor är jätteolika där. En del vill inte ha något råd i livet överhuvudtaget. Medan andra verkligen vill det hela tiden. Och sådär. Och där är vi jätteolika. Och det får man ju också... ta med i beräkningen, men i en sån situation så tror jag att det är så viktigt att våga prata och våga göra saker för att visa att man är där.
Och inte tänka, hon behöver nog space eller han behöver nog space. Nej. Så det sa min kompis som vars mamma har gått bort i cancer då, att hon ville prata om sin mamma. Hon ville att man skulle fråga. Och så att jag har försökt att tänka på att göra det liksom att för man vill påminnas om det liksom. Men det där kan också vara jätteolika. Men hellre fråga en gång för mycket tror jag. Vad känner du? Känner du att du är rädd för cancern liksom? Att den ska drabba dig eller någon i din närhet liksom? Tänker du på det eller vill du inte tänka på det? Alltså, hur ställer du dig till det? För att...
Ja, du. Jo, men det är klart man är rädd för det. Alltså det kan verkligen drabba vem som helst. Liksom. Och man vet att man inte är garanterad. Och man får en sån ögonöppnare liksom, när någon så snäll som Matilda kan liksom drabbas av det. Då blir man så,
det är så jävla orättvist att någon får leva tills den är 40 och vissa får leva tills de är 80.
Ja.
Vad är det?
Det är helt sjukt.
Jag kan bli frustrerad. Nu måste man också förkänna mig så här. Varför är det så otroligt orättvist? Ja. Och det känns... Nu, de personerna jag har varit med om och har gått bort nu, faktiskt inom de närtiden då, har ju varit helt fantastiska personer.
Mm.
Helt otroliga, som har gjort skillnad för andra människor, som inte alla sticker ut.
Nej.
Vilket de här två personerna som jag känner till har.
Mm.
Det är bara orättvist.
Mm.
Och man får vara lite frustrerad över det.
Men det är därför det är så viktigt, tycker jag, att faktiskt... Oj, nu sprakar micken. Därför är det så viktigt med forskningen också.
Mm.
Att vi alla... Tänk om alla bara kunde lägga en liten summa var. Vad mycket det hade blivit. Och det kan man göra på cancerfonden.se. Man kan välja att antingen skänka en gång eller varje månad. Liksom. Och där kan man välja en helt valfri summa. Och tänk liksom så här, säg, för det finns lite alternativ, typ 350, 500 eller 800. Så här, en gång. Ja, hur mycket behöver jag de här 500 kronorna just nu?
Ja.
Det kan jag klara mig utan. Och tänk om vi alla kunde tänka så. Om alla skänker 500 kronor var. Alltså, det är så sjuk skillnad. Om vi bara ska räkna lite snabbt här. 500 gånger, och så tar vi så många som har tittat på vår mest tittade TikTok. Då är det 14,5 miljon kronor.
Ja, du ser. Men tänk också. Tänk också när det finns ett 100% botemedel.
Mm.
För all sorts cancer.
Ja.
Alltså, det känns ju verkligen som att det kommer ju ske inom 100-200 år i alla fall.
Ja, det hoppas
man. Men vad händer då?
Ja, men därför tror jag också, det går ju hand i hand med att vi alla, att man upptäcker i tid, såklart.
Mm.
Och lär känna sin kropp. Alltså jag menar, bara att sitta och meditera och känna in kroppen. Att bara vara medveten om vad man går runt på. Liksom. Vi är ju inte bara en skalle med tankar om den materiella världen. Utan vi har ju en hel kropp med sinnen. Tänk om vi alla bara kunde känna in allt sånt och leva sunt. Just för att minska risken att insjukna. Liksom.
Mm. Men just det här med... Det är så himla olika, men med dödsångest liksom. Jag tror absolut att det finns sätt att hantera det. Och jag är en person som inte har upplevt det.
Nej.
Alls faktiskt. Så att jag kan inte hoppa in i någon annan känsla. Men det är ju många som upplever det och är rädd för att något ska hända liksom.
Mm.
Och det, då är det ju verkligen så här... Ja, men vad är, som Matilda också pratar om, vad är det värsta som kan hända? Ja, men det är det här.
Mm.
Att sätta ord på vad är det jag är rädd för, istället för att säga nej, jag vågar inte prata om det.
Nej, just det.
Det är klart att inte grotta ner sig. Alla kanske inte orkar lyssna på det här avsnittet för det är för tungt. Och det är helt okej.
Okay.
Men att sektionera det.
Ja.
Säger man så?
Säkert.
Sektionera.
Jag tycker det låter jättebra.
Ja, vi säger det. Heter det säkert. I olika grupper. Men jag är rädd för det här. Och i olika skalor. Det här jag är rädd för, men inte lika stark skala. Och så har du liksom en liten karta över det, så att du plockar ur det ur ditt huvud.
Ja.
Och ja, hur hemskt den låter. Men, och det hjälper inte alla, men hjälper mig i alla fall att säga okej, vi sitter i det här flygplanet nu.
Mm.
Ja, men väljer att störta, ja men då väljer det att störta.
Ja.
Men det, då blev det min lott i livet.
Ja.
Otroligt hemskt, ja. Men också lite avdramatiserande.
Ja, just det.
Ja, jag har det här livet. Det är inte jag som bestämmer om vad som kommer hända i mitt liv. Nej. Alltid.
Nej, verkligen. Och vi är inte garanterade, men vi får göra det vi kan med tiden vi har. liksom.
Precis, och det kanske kommer hända och kanske inte kommer hända.
Mm.
Inte gråta ner sig åt något håll. Nej. Kanske heller.
Så jag tror att jag bär med mig av det här är att just nu i min hjärna så är jag väldigt så, tänk om man skulle drabbas liksom.
Ja.
Och gå runt med lite såna tankar, men samtidigt också tillbaka till på något sätt mitt levnadssätt som är i grunden att då får man banne med njuta av det här nu. Alltså verkligen. Ja, carpa diem, vet ni vad? Carpe diem.
Vi ska ta tillbaka det uttrycket.
Ja, jag tycker det. Let's reclaim it.
Fånga dagen.
Fånga dagen, för det, ja, vet ni
det
vad?
Det behöver man påminna sig om hela tiden. Ja.
Tänk att vi får gå varje runt här dag med våra fötter på jorden.
Ja.
Vi två är också lyckligt låta att få jobba med det vi älskar. Vi har fantastiska människor i vår närhet.
Ja.
Man vet att man kan alltid ringa någon och prata med någon. Man kan alltid sätta på lite karaoke hemma och ha kul. Jag har kaffe vi har hemma.
Vi har en säng med skönt täcke.
Ja.
Vi har en frukostmacka på morgonen. Man har luft, vi kan andas.
Ja.
Vi får gå ut fritt.
Mm.
Man får ha på sig vad man vill. Vara vem man vill. Hur mycket mer kan man begära?
Nej.
Liksom?
Nej, vi har det är bara det att leva livet. Bra, hörni. Och alla ni som hör det här också. Tänk att eran hörsel funkar. Va?
Ja.
Tänk att hörseln funkar.
Ja. Vi har armar och ben.
Ja.
Ett fungerande hjärta. Det där är så... Alltså, det ska jag nog börja göra. Man glömmer ju bort livet rullar på. Men att så här, när jag vaknar så här, se sig omkring. Jag har den här kroppen.
Mm.
Jag kan stå. Det är varmt och tryggt. Alltså så här, du kan ju göra listan så otroligt lång. Mm.
Verkligen. Om man väljer att skriva den positiva...
Vi tror på positiviteten.
Ja. Välj positiva listan.
Ja.
Ja. Det. Och andas in tillit och andas ut oro.
Ja, men det är så viktigt att andas och så här, om man har ångestfyllda stunder i situationer att även fast det är inte så att du kommer känna, eller i alla fall inte för mig, att det bara, då var det över, utan men bara sitta där ett tag. Det kanske inte ens hjälpte just då, men det hjälper indirekt liksom.
Mm.
Och ibland när jag mediterar, då brukar jag... Det är ju så himla bra. Och där lyckas man inte alltid hamna, men om man skulle kunna hitta att man tar allt det onda i kroppen och liksom, det känns som jag lyfter ur det ur mitt bröst och så lägger det på sidan av mig, på golvet liksom.
Mm.
Det är så... Vad kallar man det? Det blir så tydligt för mig och känns som att jag gör det. Exakt. Men det är ju bara min hjärna som bestämmer. Ja.
Det gäller att...
Man får hitta sina sätt.
Trick the brain.
Mm.
Ja.
Men tack så mycket för att du, Matilda, var med på det här.
Ja, tack snälla.
Det känns otroligt stort och otroligt viktigt. Och jag känner båda vi har nog fått med oss jättemycket.
Ja, verkligen. Verkligen.
Mm.
Så tack Matilda och tack för att ni har lyssnat det här avsnittet. Så kommer vi tillbaka om ett par veckor.
Nej, men ni blir inte av med oss?
Nej, det blir ju inte det. Ja.
Tack för det här.
Ska vi tacka för oss? Vi kan inte ta någonting för givet. Det vi ska göra är att njuta av livet.
Vi ska alla livets väg vandra, men hur tar vi bäst hand om varandra? Veckans avsnitt var tungt men även viktigt.
Och vad är det som betyder något på riktigt? Så tack från mig och dig. Och hemskt mycket hej! Hej på dig. Hej.
Kitos.
Kitos tästa illasta. Karo nukku. Pelkä pöpöpö. Polvet varpa.